Romarbrevet 15 och vers 14, där det står så här. Mina bröder, för min del är jag övertygad om att ni själva är fyllda av godhet och uppfyllda av all kunskap, och att ni också kan förmana varandra.
Då kan vi sluta Romarbrevets 15 kapitel. Det kanske redan är där till och med. Det här är inte från Romarbrevet 15 utan från vårt församlingsförbund, där det står: vi vill allt eftersträva under skriftens auktoritet och i andens kraft att bruka vårt mått av kunskap till att vägleda varandra. Så det har vi som är medlemmar här i församlingen lovat varandra i det här förbundet. Och vi bekräftar det regelbundet i samband med att vi firar Herrens måltid tillsammans, som vi ska göra senare ikväll. Men vad innebär det? I församlingsförbundet så hänvisar vi till Romarbrevet kapitel 15, vers 15. Och Paulus, han börjar där och närmar sig slutet av sitt brev till Guds älskade som bor i Rom. Och här mot slutet så börjar han bli allt mer personlig. Tidigare har han knappt nämnt sig själv alls. Men nu skriver han jag i nästan varje vers. Och här i vers 14 så börjar han förklara varför han har uttryckt sig så djärvt i sitt brev. Vi läser vers 14. Mina bröder, för min del är jag övertygad om att ni själva är fyllda av godhet och uppfyllda av all kunskap, och att ni också kan förmana varandra. Och sen går Paulus vidare och beskriver sin särskilda tjänst att predika evangeliet till hedningarna. Men vi ska titta särskilt på den här versen, som är vers 14. Och en första snabb iakttagelse som vi kan göra, det är att Paulus, han verkar inte vara rädd för att uppmärksamma Guds verk i romarnas liv. Han har inte själv varit i församlingen i Rom, men det är helt tydligt att han har fått rapporter om hur arbetet gick. Kanske träffat medlemmar därifrån till och med. Och han var glad och hoppfull på grund av det som han hörde. Jag är övertygad om att ni själva är fyllda av godhet och uppfyllda av all kunskap, och att ni också kan förmana varandra. Vi kan ibland vara så rädda att göra varandra stolta att vi undviker att uppmuntra varandra när vi ser någonting positivt hos någon annan. Och det är visserligen sant att synd såsom stolthet kan förstöra precis vad som helst som är gott. Och vi måste vara medvetna om att allt som vi har som är gott har vi fått från Gud. Men det verkar inte ha stoppat Paulus här för att uttrycka beröm, om man får säga så, om romarna. Och det är inte frågan om att smickra. Men när vi ser vad Gud har gjort genom sin nåd i en broder eller syster, så behöver vi inte hålla tyst om det. Det var bara första reflektion när vi fortsätter. Och här i vers 14 så undervisar Paulus egentligen inte om någon specifik lära eller gör någon särskild tillämpning om hur det kristna livet ska levas. Utan han konstaterar bara ett faktum. Så här är det. Och vi får på det sättet en inblick i församlingslivet i den här församlingen vid den här tiden. Och det är något som borde utmana oss och få oss att ställa oss frågan: är det här sant om oss? Kan någon tala så här om våran församling? Jag skulle säga att det som Paulus beskriver här, det är en mogen församling. Det är en församling som är hälsosam. Vad är det som definierar den? För det första så säger Paulus: är jag övertygad om att ni själva är fyllda av godhet. Så anledningen till att Paulus skrev Romarbrevet, det var alltså inte att han hade fått rapporter om deras dåliga kristna karaktär. Utan tvärtom. Godhet är ju ett av de främsta kännetecknen på en sann tro, på sanna kristna. Det beskrivs som en av andens frukter i Galaterbrevet 5. I Efesierbrevet 5 så kallas det för ljusets frukt. Så när anden föder människor på nytt och för dem till tro på Kristus, så är en av effekterna godhet. Paulus hade fått höra tillräckligt om församlingen i Rom för att dra slutsatsen att det här är sanna kristna. Det här är människor som har fått sina hjärtan förvandlade. De är goda. Och för det andra så säger Paulus, är jag övertygad om att ni själva är uppfyllda av all kunskap. Så anledningen till att han skrev till romarna var alltså inte heller att de var okunniga när det kommer till lärorna om tron och hur det kristna livet ska levas. De var uppfyllda av all kunskap. Kunskap är också någonting som karaktäriserar en mogen församling. Och vi förstår ju att det inte handlar om allmänbildning eller att rabbla huvudstäder eller hur man bygger en möbel eller någonting. Utan det handlar om andlig kunskap. Kunskap om Gud och hans vilja. Kristen lära. De hade lyssnat noga till undervisningen som de hade fått. Och de hade tagit den till sig. I vissa sammanhang så har okunskap nästan blivit någonting att vara stolt över. En dygd nästan. Kanske överdriver lite, men någon kan säga, jag älskar Jesus, men jag kunde inte bry mig mindre om teologi. Eller vi behöver inte massa kunskap. Vi behöver bara passion. Men kunskap är någonting positivt. Något som vi ska söka och sträva efter. Ordspråksboken till exempel har mycket att säga om kunskap. Att vörda Herren är början till kunskap till exempel. Den förståndiges hjärta söker kunskap. Genom kunskap räddas de rättfärdiga. Den dyrbaraste skatten är läppar med kunskap. Och det finns många fler exempel. Men vi ser också i Nya testamentet att kunskap är någonting positivt. Så Zacharias, Johannes döparens far, profeterade om sin son och sa: du ska ge Herrens folk kunskap om frälsningen. Den nya människan förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare, skriver Paulus till församlingen i Kolosse. Och han ber att de ska bli fyllda av kunskapen om Guds vilja. Och säger att de ska leva värdigt Herren och behaga honom genom att växa i kunskapen om Gud. Om Efesierna så ber han att Gud skulle ge dem vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Petrus skriver i sitt andra brev att istället för att dras med i villfarelser och tappa fästet ska de växa i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Genom kunskapen om Gud har vi allt vi behöver för liv och Guds fruktan, skriver han. Ett sista exempel hittar vi i Filipperbrevet, där Paulus uttrycker att jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. Nu blir det många exempel, kanske för många, men jag vill bara visa på att Bibeln ger en bild av kunskap som någonting positivt. Någonting viktigt och något som vi ska sträva efter. Men liksom allt annat gott så kan kunskap på grund av synden förvrängas till att bli något dåligt. Och det är när vi ser kunskap som ett självändamål och den får oss att vara hårda och inte visa medkänsla med andra. Det var ju vad som hände i Korint som fick Paulus att säga det här kända: kunskapen uppblåser och kärleken uppbygger. Vi kanske känner till vad det handlar om, men kort så var det om att vissa i församlingen hade kunskap om att avgudar finns inte. Och det var ju helt sant. Men problemet var att de använde kunskapen till att äta kött från avgudoffer. Och det blev någonting destruktivt för andra i församlingen som saknade den här kunskapen. Och därför hade svagare samveten. Så om kunskap kombineras med stolthet och egoism så kan den blåsa upp. Men så ska det inte vara bland oss. Vi ska kombinera kunskapen med godhet för att bygga upp församlingen. Så här kommer vi in på det här tredje som Paulus nämner. Det tredje som definierar den här församlingen i Rom, som jag kallar den mogna församlingen i Rom. Jag är övertygad om att ni också kan förmana varandra. Så i en mogen eller hälsosam församling kan medlemmarna förmana varandra. Att förmana handlar först och främst om att varna eller att korrigera fel. Men inte enbart, utan det är också en bredare betydelse. Så det kan handla om att instruera, påminna, uppmana, ge råd. Eller då som församlingsförbundet uttrycker det, att vägleda varandra. Och det här är inte någonting som bara hör till äldstes roll, utan det är för alla kristna. Och inte minst de som har större vishet eller mognad i tron. Men vi har alla kunskap som vi kan använda för att vägleda varandra. Vi kan ju få kunskap genom att ha studerat mycket eller genom lång erfarenhet av att leva i kristna livet. Och vi har olika slags kunskap som kompletterar varandra. Men den viktigaste kunskapen, skulle jag säga, det är den som vi alla har. Det är de mest grundläggande sanningarna i den kristna tron. Men när vi tillämpar dem på rätt sätt och använder dem för att påminna varandra om vårt gemensamma hopp, då bygger vi upp församlingen. Och ett exempel på hur det kan se ut i församlingen när vi använder vår kunskap på att förmana varandra hittar vi i brevet till Titus kapitel 2, där Paulus skriver i vers 3 och framåt om hur äldre kvinnor ska uppträda. Och han säger: det ska vara lärare i det som är gott, så att de fostrar de unga kvinnorna till att älska man och barn, att leva anständigt och rent, att vara husliga och goda och underordna sig sina män, så att Guds ord inte blir hånat. Och det här är bara ett exempel på hur vi kan använda vår kunskap på ett gott sätt i församlingslivet. Här är det äldre kvinnor specifikt som uppmanas till att använda sin visdom och erfarenhet av det kristna livet till att vägleda yngre kvinnor hur de ska leva. Och på liknande sätt så har vi alla olika slags kunskap som vi ska använda för att hjälpa varandra, för att bygga upp varandra. I Efesierbrevet 4 så talar Paulus om hur det är församlingsledarnas, de äldstes uppdrag att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Så det är inte äldste själva som ska bygga upp kroppen. Vi kan liksom inte skjuta över ansvaret på dem. De ska utrusta oss. Men sen så är det vårt gemensamma ansvar att använda vår kunskap till att förmana och bygga upp varandra. Så låt oss bli ännu bättre på att använda de tillfällen då vi möts tillsammans. Att påminna varandra om den kristna trons sanningar, om Kristus och hans skönhet. Och låt oss vara avsiktliga när det kommer till att i rätt tid använda vår kunskap till att bygga upp varandra. För att stärka varandras tro och sinnen och samveten. Låt oss föra vidare det som vi upptäcker i våra egna studier och påminns om i ordet för att vägleda varandra. Och låt oss vara än mer målmedvetna än vi är just nu. Att använda vårt tal till att hjälpa varandra att leva det kristna livet. När Paulus har beskrivit församlingen här i vers 14, hur de är fyllda av godhet och uppfyllda av all kunskap, hur de kan förmana varandra, så går han vidare och skriver i vers 15-16: ändå har jag delvis skrivit ganska järvt till er, för att påminna er i kraft av den nåd som jag har fått från Gud. Jag är Kristi Jesu tjänare bland hedningarna, i helig prästtjänst för Guds evangelium, så att hedningarna blir ett offer som Gud med glädje tar emot, helgat genom den helige ande. Så återigen, Paulus skrev inte till församlingen i Rom för att han uppfattade att det fanns någon särskild brist eller något särskilt problem hos dem. Det var inte för att de saknade förmågan till att vägleda varandra. Det var en mogen församling, fylld av godhet, uppfylld av kunskap som kunde förmana varandra. Paulus hade förtroende för dem. Men han skrev för att påminna dem om saker som de redan visste. Romarbrevet är kanske tydligare än något annat brev en utläggning av evangeliet. För Paulus visste att vi behöver ständigt bli påminna om det. Det är som att vi hela tiden glömmer bort det. För hur mogen en församling än är, så behöver den hela tiden evangeliet. I början av Romarbrevet beskriver Paulus hur han är ivrig att få komma och predika evangeliet också för församlingen i Rom. Och direkt efter det så säger han: det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Och det är budskapet som vi fortfarande behöver. Hur syndare försonas med Gud genom tron på Jesus Kristus. Och det är oavsett hur mogna eller hur hälsosamma eller hur väl vi stämmer överens med den här tidigare versen, så behöver vi fortfarande evangeliet. Vi tar aldrig liksom examen från evangeliet och går vidare. Och det kommer aldrig den här dagen då vi är så mogna att vi behöver inte evangeliet längre. Nej, nej, nej. Evangeliet är vad vi bygger våra liv på. Det är luften vi andas. Det är vad det kristna livet handlar om. Se vad han skriver här i vers 16. Det är genom att evangeliet rätt förvaltas som hedningarna helgas genom den helige ande. Så det är så vi förnyas efter Guds avbild. Det är så vi blir förmögna att dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Det är så vi blir ett offer som Gud med glädje tar emot. Och vi ska snart fira Herrens måltid här tillsammans. Och låt det påminna oss om att vi fortfarande är helt beroende av det här evangeliet om Guds sons död och uppståndelse. Amen.